Nu ikväll när vi har förbönsgudstjänst så ska vi uppehålla oss lite grann vid ämnet bön. Bibeln ger inte så värst mycket undervisning om bön, allra minst om hur man gör när man ber. Men Jesus ger lite grann undervisning och den handlar mest om hur det känns när man ber. Så vi ska kolla vad han säger i det sammanhanget. Lukas evangelium, det 11:e kapitlet. Lukas 11 från början. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, till också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig 3 bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har inget att bjuda på. Då kanske han där inne säger: Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Ty den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Ja, lärjungarna, de framställer en liten förfrågan. Lär oss att be. Och man kan ju alltid undra nu när vi har läst igenom den här texten och lektionen är avslutad. Fick de lära sig nu att bedja? Hur blev det pedagogiska utfallet? Blev de fullärda? Ja, från Jesus synvinkel blev de nog det. Men naturligtvis inte från vår. Vi är ute efter knep och tekniker. Och det har mycket lite med Guds rike att göra. Istället så talar Jesus, som jag sa nyss, om hur det känns när man ska be. Och det vet var och en som har försökt och hållit på ett tag. Att förr eller senare känns det som att försöka väcka en som sover mitt i natten. Man står där och bankar och man står där och bultar och alla rullgardinerna är neddragna och ljuset är släckt och det verkar helt kört, som vi säger på nusvenska. Och det är ju väldigt bra, tycker jag, att Jesus håller med om det. Så kan vi åtminstone säga att jaha, det här är alldeles normalt, det är så det ska vara, det är så det känns, åtminstone ibland. Vi bör vara beredda på att det kan bli på det här sättet. Det bör vi alltid vara när det drar ihop sig till bön. Man vet aldrig när man har bett färdigt. Och just för att Jesus förbereder oss på det här, så får vi också ta hans, jag får säga det, slutkläm på allvar. Nämligen att bara man har förstått att vara beredd till uthållighet, så är man fullärd i bönens konst. Sen har man inget mer att lära teoretiskt. Utan sen har man hört allt man behöver höra. Och sen vidtar praktiken. Så att det här är ju inga konstiga saker, det är inte svårt. Och Guds rike är inte svårt, det är till för barn och inte till för såna här som ska krångla till det, vi vuxna. Men varför är det nu så här? Ja, säger Jesus, det är inget uttryck för Guds hjärtelag. Gud vill ge åt alla och han ger helig ande åt alla som ber honom. Men då tycker vi att då kunde ju rullgardinerna vara uppdragna och ljuset tänt i alla fall, åtminstone över dörren. Och ringklockan kunde ju fungera ordentligt så det säger pling plong i hela huset. Ja, kanske. Men vi måste tänka efter lite grann. Vad skulle hända med dig och mig om allting kom på silverbricka så fort vi sa ifrån? Den här lilla bönen som vi ofta ber utan att riktigt tänka på vad det är vi ber om. Utsätt oss inte för prövning. Inled oss inte i frestelse. Och den finns med i Herrens bön. Därför att Herren vet mycket bättre än vi hur lite vi tål av frestelser och prövningar. Inte minst den sortens frestelser som verkligen kittlar i köttet. Den tål vi minst av allt. Du vet hur det var när folket gick genom öknen. Det gick inte så där lysande värst bra, men det gick betydligt bättre än när de kom in i landet som flöt av mjölk och honung. För då gick det inte alls. Då avföll folket i sin helhet. Den prövningen tålde man mycket sämre än ökensanden och annat. Och så är det nog med oss allihopa. Och det är för att skydda oss, tror jag, i första hand. Så Gud låter oss känna det ibland som att det händer ingenting. Och det händer ingenting. Och det händer ingenting. Nej, nu ger jag upp. Nu har Gud lagt sig att sova. Och Herren säger fortsätt. Jag har sett det här ganska många gånger i olika själavårdssammanhang. Jag har mött människor som blivit väldigt illa mobbade. Eller misshandlade i sitt äktenskap, kanske genom många år, årtionden. Och du förstår, det vill verkligen inte kraftgärningar av icke vanligt slag. Om man liksom bara ska lägga handen på en sån person och säga att nu är allting bra. Det är, ingenting är uteslutet, men det är som sagt av mindre vanligt slag. Och länge kände jag mig som själavårdare väldigt desperat. Inför människor med sådana svåra problem. Och jag bad ganska mycket, Herre. Varför är det lättare att hjälpa dem med små problem än de som verkligen behöver hjälp? Det är väl orättvist. Så småningom klarnade det för mig. Att man kan satsa i sin själavård på att försöka hitta de böner som verkligen motsvarar den illa sargade människans behov. Och säga till den personen, bed de här bönerna morgon och kväll. Varje gång du äter, varje gång du borstar tänderna, varje gång som du gör något som du gör varenda dag. En bön tre gånger dagligen så att säga. Man får uttrycka det lite doktoralt. Och med åren har jag mött ganska många människor som fått det rådet. Och som så småningom kommit tillbaka. Och deras vittnesbörd har nästan alltid varit det här. Att först märkte jag ingenting och sen märkte jag ingenting. Och sen kändes absolut ingenting. Och sen tyckte jag det var helt kört. Och sen så tyckte jag det var botten. Och sen fastnade bönorna i halsen och sen var jag fri. En dag bara kände jag, nu behöver jag inte be längre. Och då har det ändå inte handlat om magnifika bönekramper där man håller på timmavis varenda dag. Utan jag brukar säga till sådana människor, gör din bön så kort som möjligt. För det kan mycket väl hända att det drar ihop sig till lite uthållighet här. Och om du ska vara uthållig så får du inte vara allt för sirlig och kanslisvensk i dina böner. Utan försök att formulera dig med en mening eller två. Och så brukar jag ofta innan samtalet är slut försöka hjälpa personen fram till så korta formuleringar som möjligt. Men varför måste det nu vara så här? Varför behöver vi beskyddas? Jo, jag har sagt tidigare under vårt ashram och jag upprepar det nu eftersom det är lite nykomna människor här. Att Guds rike är ett nådens rike. Och denna världen är ett maktens rike. Guds rike innehåller en kraft som fullkomnas i vår svaghet. Nådens kraft. Den kommer bäst till sin rätt när vi är tomhänta. Och tomhänt blir man ju efter ett tag när man tycker att Gud har gått och lagt sig. Och tomhänt har man ju varit hela tiden. Det där att vi tycker att vi har så gräsligt mycket att komma med, det är ju delvis ett självbedrägeri. När vi börjar upptäcka Guds rikes kraftflöden så utsätts vi ju som sagt för starka frestelser. Mycket starkare än vi tror och mycket starkare än vi klarar av. Vi ska bläddra till profeten Jesaja till det 30:e kapitlet. Och vi ska där läsa ifrån 15:e versen till vers 26. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar vill vi jaga fram. Därför ska ni också bli jagade. På snabba springare vill vi rida iväg. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen av er ska fly för en enda mans hot eller för fem mäns hot. Till dess att vad som är kvar av er blir som en ensam stång på bergets topp, som ett baner på höjden. Ja, därför väntar Herren tills dess han kan vara er nådig. Därför tronar han i höghet till dess att han kan förbarma sig över er. Ty en domens Gud är Herren, saliga är alla de som väntar efter honom. Ja, du folk som bor på Sion i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han ska förvisso vara dig nådig när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Ty väl ska Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck. Men sedan ska dina lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon ska se upp till dina lärare. Och om du viker av vare sig åt höger eller åt vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig. Här är vägen, vandra på den. Då ska ni anse som orent silvret, med vilket era skurna gudabilder är överdragna, och guldet med vilket era gjutna gudabilder är belagda. Då ska du kasta ut det som smuts och säga till det, bort härifrån. Och han ska ge regn åt säden som du har sått på din mark. Och han ska av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och närande. Och din boskap ska på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och åsnorna med vilka man brukar jorden, de ska äta saltad blandsäd som man har kastat med vanna och kastskovel. Och på alla höga berg och alla stora höjder ska bäckar rinna upp med strömmande vatten. När den stora slaktningens dag kommer, då ton ska falla. Och månens ljus ska bli som solens ljus. Och solens ljus ska bli 7 gånger klarare, som ett 7-falt dagsljus när den tid kommer, då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått. Ja, här talar Gud om hur Israels folk har kommit in i en tid då bönesvaren glesnar. Herren väntar. Varför gör han det? Jo, därför att nu ber man inte i nåd, utan nu ber man i styrka. Nu ber man i makt. Nu ber man i väldighet. Och inte längre i ödmjukhet. Och vi kan ju tänka lite på vår egen samtid. Vad är det för undervisning om bön som cirkulerar i Guds folk? Är det detta att Gud hör den hjälplöses bön? Den fattiges, den ringes, den oaktades bön. Eller är det så att Gud hör bara böner från de som riktigt har borstat upp sig? Jo visst, det är ju det senare alternativet. Vi har böneskolor och vi har böneexperter och vi har uppladdningar av alla möjliga slag. Undra på att det är glest mellan bönesvaren. Om ni omvänder er och är stilla, säger Herren. I morse läste vi Jesu ord till lärjungarna. Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni aldrig in i Guds rike. Om ni inte accepterar den människans maktlöshet som Gud väntar på, tills han låter sin makt verka, så blir det ingenting. Visst, på hästar vill vi jaga fram. Jo, nog känner man igen sig. De andliga hästkrafterna som frustar och fnyser och gnäggar och spruta damm. Då blir ni också jagade av snabba springare, säger Gud. Och under tiden då, vad gör Herren? Jo, han väntar. Han har all tid i världen. Därför väntar Herren. Hur länge då? Tills dess han kan vara er nådig. Så enkelt är det. Har du förstått det här med uthålligheten, så är du fullärd. Jag säger det igen. Men då, säger Gud, att du folk som bor på Sion, när din kraft är slut, när folket inte orkar längre, då ska han svara när du ropar. Så snart han hör din röst ska han svara dig. Ibland kan vi se det här i enskilda människors liv. Jag kommer ihåg en förkunnarkollega som efter 3 års depression, han verkligen hade ropat till Gud, till sist blev så desperat så att han sa: nu orkar jag inte längre. Jag lägger ner min kallelse. Jag får bli springpojke eller vad som helst. då helade Gud. Och han kunde ta upp sin nedlagda mantel och fortsätta att förkunna Guds ord. Och han sa efteråt, jag behövde det. Jag hade blivit så välkänd. Så många hade sett upp till mig. Jag behövde få min kraft tömd för att orka vidare. Ibland ser man det här i enskilda människors liv, men det gör man inte alltid. Du ska notera att det här är ord till ett helt folk. Och Gud väntar tills han kan vara oss nådig. Hur länge dröjer det innan väckelsen kommer? Det är ju den stora, allt överskuggande knäckfrågan bland Guds barn i Sverige och i Finland. Och det är lätt att svara på den frågan. Det kommer att dröja precis ända tills dess han kan vara oss nådig. Ja, säger du, det var ju tråkigt, för då dröjer det nog ett tag till. Ja, säger jag, det tror jag också. Ännu är hästkrafterna inte riktigt förbrukade. Ännu har vi inte lagt ner alla våra tricks och knep och metoder. Ännu lär det dröja ett tag innan Herren kan förbarma sig över oss. Skulle väckelsen komma idag, så vet vi precis hur det skulle se ut. Det skulle genast finnas de som omedelbart tog patent på väckelsen och sa, det var våra kampanjer som utlöste det här. Det var vi som såg till att det blev väckelse. Gud accepterar inte sånt. Nu säger han för Israels folk så här, att det här kommer egentligen inte att hända förrän historien är slut. Du ser att när han lovar Israel detta, så talar han samtidigt om att månens ljus ska bli som solens ljus, och solens ljus ska bli 7 gånger klarare. Och det skulle ju varenda meteorolog säga till oss att det skulle vi inte klara. Tänk dig 7 gånger starkare solstrålning. Vi skulle få malignt melanom allihopa, och dessutom skulle det bli varmt som i en sån här, vad heter det, mikrovågsugn. Vi skulle bli grillade. Och detta är Guds rike, så att säga. Vi kommer att glädja oss åt en måne som lyser som solen och en sol som lyser 7 gånger mer än den vi har nu. Herren kommer att ordna allt. Men det är alltså så här. Bibeln säger gång på gång att Israels folk kommer att orka väldigt länge. Det kommer att dröja länge innan Israels folk är så utblottat att Herren kan vara det folket nådig. Vi ska bläddra till profeten Daniels 12:e kapitel och 7:e vers. Ty där har Daniel fått höra profetiska ord om tidens avslut. Och då framför allt om sitt eget folk, det judiska folket. Så står det så här i 7:e versen i 12:e kapitlet. Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten. Och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever evinnerligen, att efter en tid och tider och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då skulle allt detta bli fullbordat. Bön har alltså med hjälplöshet att göra. Och det behöver nu inte betyda att man behöver göra sig så förskräckligt hjälplös. Utan det räcker med ett stycke insikt. Jag är hjälplös och jag har strängt taget varit det hela tiden. Sakarja beskriver i sitt 12:e kapitel och vers 10 just detta som kommer att hända med Israels folk när, så att säga, dess kraft är tömd. Det står så här: men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, som han håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom, som han sörjer sin förstfödd. Jag ska utgjuta en nådens och bönens ande. Jag tycker det är ett så fint uttryck det här. Över det folk som säger, nu kan vi inte längre. Då kommer strömmar av nåd. Och de strömmarna av nåd väcker ett flöde av bön. Ty bön är det uttryck som kommer ur den hjälplösa människans innersta när Guds nåd rör vid oss. Och bön är alltså ingenting som har med styrka eller teknik att göra. Utan det är ju alltså tvärtom så att när Israels folk och när våra folk börjat förstå det här med bönens möjligheter, så har vi alla gått in i frestelser. Vi kan datera det ganska noga när det hände, så att säga, i västerlandet. När det hände med oss. Vi kan säga att det var ungefär i mitten på 1800-talet. Och en av pionjärerna i den västerländska kyrkohistorien var en amerikan som hette Charles Finney. Han var ett barn av sin tid förstås. Det är vi ju alla. Och i mitten av 1800-talet så exploderade utvecklingsoptimismen. Människan hade ju skapat ångmaskiner och fabriker och lokomotiv. Och det fanns ju ingen gräns för vad människan kunde åstadkomma och vad som var möjligt genom utveckling. Det gällde bara att lära sig behärska naturen och behärska tekniken. Det var det som surrade i allas medvetande så dags. Och Charles Finney berikade oss med tanken att bön är någonting man kan lära sig att utföra. På samma sätt som människan kan lära sig att uppfinna ett ånglok. Väckelse är ingenting som kommer genom att Gud ger nåd. Utan väckelse är något som vi kan lära oss att åstadkomma själva. Känns tongångarna igen? Ack ja, allt för väl. Han hade tacksamma åhörare. Han förde många människor till Herren. Ty det är så med oss alla. Att ingen kan frambära ett 100% rent budskap. Vi har en kötslig natur allesammans. Och det hade han också. Så att det gick med oss som det gick med Israels folk. Vi ska läsa lite grann om Israel i 5:e Moseboks 8:e kapitel. Man befinner sig då i nuvarande Jordanien. Moabs hedar är det uttryck geografiskt som används i Bibeln. Öster om Jordan alltså. Och det är dags för folket att gå in i löfteslandet. Och då får folket både ett löfte och en varning. 8 kapitlet från 12 till 20 verserna. Gud har lovat ett gott land med vattenbäckar och källor och så vidare. Och så säger Mose: ja, när du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, när dina fäkreatur och din småboskap förökas och ditt silver och guld förökas och allt annat du har förökas, då må ditt hjärta inte bli högmodigt så att du glömmer Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset, och som har lett dig genom den stora och fruktansvärda öknen bland giftiga ormar och skorpioner, över förtorkad mark där inget vatten fanns, och som där lät vatten komma ut ur den hårda klippan åt dig, och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte visste om. Detta för att han skulle tukta dig och pröva dig för att sedan kunna göra dig gott. Du må inte säga vid dig själv: min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom. Utan du må komma ihåg att det är Herren din Gud som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har ingått med dina fäder, som det också hittills har skett. Men om du glömmer Herren din Gud och följer efter andra gudar och tjänar dem och tillber dem, så betygar jag idag inför er att ni förvisso ska förgås. På samma sätt som hedningarna som Herren förgör för er skall också ni då förgås, därför att ni inte hörde Herrens, er Guds, röst. Glöm inte bort att du är hjälplös. Och glöm för allt i världen inte bort det när det går bra. Därför att går det bra, så är det därför att Gud ger dig nåd. Din egen styrka klarar så lite. Faktiskt mycket mindre än vi tror. Guds kraft är verksam i oss alla. Kanske också mycket mer verksam än vi tror i de människor som inte ens vet att han finns. Det är i honom vi lever och rör oss och är till, säger Paulus när han predikar på Areopagen i Aten. För den tidens atenare, som kände många gudar men inte himmelens och jordens gud. Vi lever, rör oss och är till. Han är inte långt borta från någon enda av oss. Ty om vi kommer ihåg vår hjälplöshet, så kommer alltid det vi uträttar att utlösa både tacksamhet och ödmjukhet i våra liv. Men när tacksamheten dunstar, så försvinner också ödmjukheten. Då börjar självsvåldigheten. Då går vi ut i stallet och hämtar de snabba springarna. För nu ska vi rida fram över både levande och döda. Då kommer hårdheten. Vi har sett det så många gånger. Vi har ju hört det här budskapet ganska mycket om hur viktigt det är att man är stark när man ber. Och det här är ju ingen ny uppfinning, som jag sa nyss. Den har 150 år på nacken åtminstone. Och innan man började tala så mycket som man gör nu om tro, så kunde man i alla fall höra många säga: jag tror på bönens kraft. Det påstående brukar dyka upp då och då i vittnesbörd i fromma tidningar. Jag tror på bönens kraft. Och jag tänker alltid när jag ser det att det gör åtminstone inte jag. Jag tror på Guds kraft. Men i bönen finns det ingen kraft. Inte ett enda dugg. Ty bönen är mitt uttryck för min hjälplöshet. Att den sen genom Guds nåd, att Gud kan låta som ett svar på min hjälplöshet när han förvarmar sig över mig, kan låta väldiga kraftflöden komma i rörelse. Det är en annan sak. Det är det som står i Jakobs brev. En enda rättfärdig mans bön kan utlösa väldiga krafter. Men inte för att det är något särskilt med bönen, utan för att det är något särskilt med Gud. Jag skulle önska att vi var mycket mer noga med det här än vad vi är. Därför ibland är det ganska noga med vilka ord och uttryck vi väljer. Israels folk hamnade ju i avgudadyrkan till sist. Vi ska gå till ett ganska drastiskt uttryck för det här som finns hos profeten Jesaja i det 8:e kapitlet. Ty där har det hela till sist urartat till ren spiritism. Jesaja 8, vers 19. Och när man säger till er, fråga andebesvärjare och spåmän, vem som viskar och mumlar, så svara, ska inte ett folk fråga sin Gud? Ska man fråga de döda för de levande? Nej, håll er till lagen, till vittnesbördet, så ska förvisso en gång det tvingas mana, för vilka nu ingen morgonrådnad finns. De ska dra omkring i landet nedtryckta och hungrande, och i sin hunger ska de förbittras, och de ska förbanna sin kung och sin Gud, och de ska vända blicken uppåt. De ska också skåda ned på jorden. Men se, där är nöd och mörker och natt av ångest. Ja, tjockt mörker är de fördrivnas liv. Dock ska inte förbli där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringa ansett, men i framtiden ska han låta det komma till ära trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Natt av ångest. Steget ifrån, ska vi säga, äkta kristendom och till någonting som allt mer liknar spiritism och avgudadyrkan, det är ett mycket mer förrädiskt steg än vad vi förstår. Det är lättare att gå över den gränsen än vad vi riktigt fattar. Ty när vårt bedjande allt mer urartar till att bli ett uttryck för vår kraft, då befinner vi oss redan på magins planhalva. Och jag menar allvar när jag säger det här. Det är därför man kan må så illa när det undervisas om hur stark man måste vara för att be. Det är därför den undervisningen skapar så mycket splittring och så mycket förvirring och så många vrak ut med vägkanterna. Jag har själavårdat ganska många människor som verkligen med hull och hår gått in för så kallad andlig krigföring. Då det gällde att banka på alla demoner man hittar. För att på det sättet skapa väckelse och skapa förändring i andevärlden. Och jag har lärt mig att det är svårt och ibland nästan omöjligt att hjälpa sådana människor. Om man inte får leda dem fram till den punkten där de bekänner detta andliga maktsökande som ren spiritism. Jag minns första gången jag upptäckte det här. En person som jag hade hållit på och kämpat med länge i själavård. Det var som att köra i kära. Det hände i stort sett ingenting. Och sen vacker dag så slog mig denna tanke. Att det här är ju inte sunt. Och så började jag tala med honom lite grann om detta. Att det här är ju ett maktsökande. Och jag föreslog honom att han kunde bekänna det här som avgudadyrkan, som spiritism. Och han gjorde det. Och då började det lossna. Sen har jag lärt mig att inte dröja för länge med den bön. Var går man över gränsen? Ja, det är alltid svårt att säga. Jag tror inte vi ska kalla allt i den här branschen för spiritism. Det handlar ju mera om hjärtats avsikt än om vad man sa när man bad. Men ju mer vi är ute efter att söka makt, desto mer har vi missförstått vad bön är. Vi söker nåd. En av de nyaste förkunnare som nu hemsöker Sveriges land är en man som lär vara bördig från Sydamerika någonstans. Han heter John Avanzini. Han dyker då och då upp på konferenserna på Livets ord. Det är lika bra att säga det, så är det sagt. Jag har hemma en video som jag brukar spela upp för folk som tycker att ja, men det här är ju inte så farligt. Och även ganska härdade personer brukar blekna om nosen när de får se denna video. Jag ska något lite relatera hans förkunnelse. Det hela är inspelat i USA i en stor konferenslokal. Och det är uppenbarligen sista mötet i en mötesserie. Och denne John Avanzini, han undervisar i stort sett bara om krig mot ekonomiska skulder, som han kallar det. Och det är klart att det behövs ju nu. När så många har offrat så mycket till rörelsen. Att vi till och med kan läsa i dagstidningarna vittnesbörd om avhoppare som berättar att de varit ute i skogen och letat efter blåbär för att ha något att ge till barnen. Ja, då är ju de flesta ganska ordentligt skuldsatta. Andra har ju satt sprätt på pengar och köpt stora Mercedesar och annat sånt här. Herren skulle ju betala. Så nu behövs det ju givetvis en förkunnare som förklarar krig mot ekonomiska skulder och försäkrar att ekonomisk skuld är en andemakt. Förkunnelsen låter som följer. Först läser han profeten Elia. När profeten kommer till änkan i Sarepta. Du vet hur det var. Han var hungrig och så ber han om en kaka bröd. Och änkan, hon säger att jag har bara mjöl och olja så det räcker till mig och min son till en enda kaka. Ge mig den, säger han. Och hon gör det. Och då händer någonting med mjölet i bingen. Det räcker ända tills dess att man kan få mjöl på vanligt sätt, så att säga. Och oljan räcker också. Sen läser han texten om profeten Elisa som träffar en änka som är skuldsatt och jagad av fordringsägare och kronofogdar. Och till henne ger han följande råd. Gå hem och ta fram alla byttor och krus och baljor som du har. Och så ta din lilla flaska med olja som du har och häll upp. Och hon häller upp i alla sina krus och så här. Och det räcker ända tills alla hennes flaskor och byttor är fulla. Sen säljer hon oljan och betalar sina skulder. Sen gör nu denne förkunnare ett teologiskt mycket fräscht grepp. Han lägger ihop de här två berättelserna. Ungefär som han summerar 4 + 8. Och då blir slutresultatet detta. Du ska ge det du har till gudsmannen. Sedan ska Gud förse dig. Sedan ska Gud betala dina skulder. Och vem gudsmannen är, det behöver man ju inte vara speciellt intelligent för att räkna ut. Därför att när mötet lider mot sitt slut så uppmanar han alla att ta fram sina lånehandlingar, och det har tydligen alla med sig. Folk står där och viftar med avbetalningsbrev och kontokortsskulder, och alla har något papper i näven. Kameran liksom panorerar det hela från längst bak i lokalen, som man ser som ett vitt snöfall av papper. Sedan förestavar förkunnaren en överlåtelse som alla säger efter. De lovar inför Gud att ge till gudsmannen. Sedan driver han ut djävulen ur deras lånehandlingar, och sen är mötet slut. Ni kommer snart att få höra det här i Finland med. Spänn på i säkerhetsbältet, god vänner. Ännu är inte vår kraft uttömd. Ännu har vi några knep kvar i bakfickan. Men kom ihåg vad bön egentligen är. Bönen hör hemma i nådens rike och inte i styrkans och maktens. Nu ska vi be. Herre, det är gott att vi får komma till dig i vår svaghet, för det har vi ju gott om, det vet vi. Och att det behagar dig att vi kommer, precis så hjälplösa och otekniska som små barn. Herre, hjälp oss att inte glömma, så att säga, ditt rikes förutsättningar för vad bön är. Vi skulle behöva lösas, Herre, från mycket undervisning som vi har hört på det här området. Mycket som har förvänt synen på oss. Herre, vi längtar efter nådens och bönens and, enkelhetens and, ljuvligheten, förtroligheten, det stilla och förtroendefulla samtalet med dig, Herre. För många av oss var det så länge sedan vi upplevde det. Herre, om du vill göra stor nåd med ditt folk, så återge oss bönen i dess ursprungliga skick, Herre. Vi kan ju verkligen inte göra anspråk på det. Vi kan bara säga att vi vill vänta på dig, Herre, tills du förbarmar dig över oss och ger oss tillbaka det som vi i vår girighet har förslösat och förlorat.